Del 5 från boken. Tillbaka till Atlantis. MP3-ljudfil. Barnets invigningar. Allt han velat fråga henne. Allt han glömt eller underlåtit att säga henne drunknade i sorgen. Han hade inte bara en djup sorg att bearbeta utan också ohyggliga misstankar. Hade hans hustru dött en naturlig död? Det fanns inga yttre tecken på något annat. Och tvillingarna. Han hade aldrig fått se deras döda kroppar. Marissa hade inte blivit dödad med gift. Men det fanns andra sätt för en magiker att försvaga en människokropp. Att öka blodflödet. Gamla Sela var både otröstlig och arg. Hon meddelade öppet sina misstankar till Jorin. Amman från hovet hade brutit deras små nackar. Det var hon säker på. Hon hade sett dem bäras bort och deras huvuden var som brutna blomkalkar. Hon kunde inte begripa att någon skulle vilja hennes älskade matmoront. Och varför hade hon dött? Hon den friskaste av alla. Jorin försökte lugna henne och framför allt måste hon tiga om allt detta. Annars svävade också hennes liv i fara. Det förstod hon. Det fanns inga andra bevis än hypoteser om ondskans svarta magi. Plötsligt drog han sig till minnes rykten om Toim från barndomen. Rykten som han pressat ner i det undermedvetna. Det var inte alltid ädla gärningar som sattes i samband med trollkaren. Toim hade anlitats av de styrande i Kaipun varje gång någon misshagligt person försvunnit. Varför hade ens slöja dragits över hans minne? Varför hade Solon ingenting sagt? Hierofanten måste ju ha vetat om detta hela tiden. Han hade inte blivit glad åt att Toim blev härskare. Samtidigt kunde Toim inte komma åt Solon. Eftersom den besatt oerhörda krafter av vit magi. Tills nu hade Orin trott att han själv arbetade för ljuset. Hur var det egentligen med den saken? Han kände sig tveksam och villrådig. Varför hade Orin fått hjälp att överleva invigningarna? Varför hade han valts till inre mästare efter Toim? Vad hade Toim för planer med honom? Han förstod att han var en bricka i spelet. Ett farligt och våldsamt spel. Han måste resa till On och tala med Solon med det snaraste. Toim var idel deltagande. Den store härskaren tog Jorin i sina armar och blandade sina tårar med hans. Jorin lät honom göra det. Han måste också spela ett spel. Det var enda möjligheten för honom att komma till klarhet om vad som var i görningen. Och först då kunde han slå till. Marissa fick en kunglig begravning. Drottning Nuja deltog inte. Det var snart hennes tur att föda. Efter begravningen bad Jorin om tillstånd att få resa till On. Som skäl angav han att han ville dela sin sorg med sin fars gamle vän Hierofanten och vila ett par dagar hos honom. Han fick nådig tillåtelse. Men han såg en rynka mellan Toims raka ljusa ögonbryn. Härskaren befallde honom att återkomma inom 3 dagar. Eftersom Jostla då skulle invigas. Solon tog kärleksfullt emot honom och beklagade sorgen. Jorin såg honom rätt i ögonen och utbrast i upprört ton. Min faders värderade vän. Ni måste veta bättre än att bara beklaga. Ni måste veta att allt inte står rätt till i huvudstaden. Min hustru rådde mig strax före sin död att bara lita på Sukta och Sailanja. Samma varning gav ni mig en gång. Nu vill jag veta sanningen. Jag känner till att Jostlar är Marissas och Toims son. Svarade Solon och lade armen om Jorins axlar. Jag vet också att Toim är en farlig man. Han besitter enorma kunskaper i svart magi som han låtsas är vit. Det skrämmande är att de mörka krafterna försöker gå genvägar över de ljusa. Jag vet ännu inte vad han vill med dig. Han behöver bundsförvanter och du kan mycket numera. Han behöver också en hantlangare som kan använda sina kunskaper i den vita magin för att suga ut vissa förmågor som han har bruk för. Den enda han är rädd för. Det är för mig. Mellan oss finns väpnad neutralitet. Men när som helst kan det komma till en kraftmätning. Tror ni att han står bakom min hustrus och tvillingarnas död? Det tror jag säkert. Jag kan också tala om varför. Så länge hon levde hade Jostlar en mor att älska. Hon besökte sin son i hemlighet och det fick Toim reda på. Han ämnar nämligen skapa om pojken till en robot som förnekar sina känslor och utför alla faderns önskningar. Toim vet väl ingenting om den blå kristallen. Nej. Men Marissa visste vart jag gick varje fullmånenatt. Ingen annan kan ha sett mig. Det är i alla fall bäst att vi förseglar platsen tills du kan ta kristallen därifrån. Svinksen sviker aldrig. Jorin. Den vakar över kristallen. Jag ska vidtaga åtgärder för ytterligare beskydd. Nu gäller det Jostlar. Hans liv är i fara. Han är för ung för invigningarna. Lite senare, då de satt vid en utsökt måltid, fortsatte hierofanten att varna Jorin. Toim har funnit en guldgruva i nedre Egypten, men den tänker han behålla för sig själv. Har du inte förstått hur han utnyttjar folket? Dessutom står kriget och väntar utanför gränserna. Han vill ha det. Hur vet ni allt detta? Jag har mina kunskapskällor. Det kommer snart att bli nödvändigt för dig att fly och du flyr inte ensam. När den dagen kommer kan du räkna med min hjälp. Vad tycker du om jostlar? Inte så värst, svarade Orin generad. Han är iskall och arrogant. Han är rädd. Försök att tränga igenom hans rädsla så kanske du kan vinna hans förtroende. Se Gud inom honom, min son. Om man ser en Gud i varje människa, även hos fienden, lär man sig förstå dem på ett djupare sätt. Man vädjar till den kärlek som finns hos alla, även om den förnekas. Det är lätt att ta elakhet och trots för vad man själv tycker att de är, utan att se den nakna, rädda sanningen under. En Gud inom varje människa, upprepade Rorin spefullt. Toims Gud måste vara en sju särdeles märklig en, snarare en demon. Guden inom dig, avbröt Soleon strängt, är den urgamla visdomen från Atlantis. Den som vi levde efter i broderskapet i drakgrottan. Men folket vill ha många gudar. De vill ha biljetten som de kan tillbedja och skylla på när något går snett. De vill också ha en härskare som är en gudason. Toim hävdar att han har gudomligt ursprung och de enkla själarna ute i landet vet inte om att alla människor är gudar. Man kan kväva guden inom sig med makt och våld och hat. Den finns där, i Toim som i andra. Men den har inte chansen att tränga igenom. Viljan måste vara med. Tänk nu på att den lille gossen inte är dålig. Han har bara gått i fel skola. Det kan du ändra på. Glöm inte att barnet har haft en svår uppväxt borta från den älskande modern. Tillsammans med ett gammalt stelbent par i Toims lejd. De var hårda, fordrande fostrare, men gav honom samtidigt smicker och lät honom tro att han var för mer än andra. Men nu är det jag litar till. Jorin, det är du som bär Egyptens framtid i dina händer. Hur ska jag kunna det om jag flyr härifrån? Du kommer tillbaka. Jostlar är Egyptens framtid och det är din sak att fostra honom rätt. Han kan bli en god härskare i framtiden. Jorin såg förundrad på Soleon. Vem är ni egentligen? Frågade han tyst. Mitt liv räknas inte i år. Ej heller i decennier. Jag vistas här för att hjälpa de kloka och kärleksfulla och störta mörkrets och lögnens furstar. Mitt rätta namn får du kanske aldrig veta. Fråga inte mer. Jorin. Gör som jag ber dig. Det var mycket för Jorin att smälta. Det kändes svårt att lämna on den här gången. Det var som att ge sig ut på en såphal planka. En oviss uppgift i en oviss framtid väntade på honom. Utan stödet från en älskad maka. Han kände sig innesluten i en ensamhet värre än döden. När han kom tillbaka till huvudstaden kallades han omedelbart till härskaren. Hoppas du har repat dig på din resa, sa Toim nådigt. För nu väntar mycket arbete. Jostlar måste igenom invigningarna och du får se till att han klarar sig. Det är ditt ansvar. Hör du det? Vi har fått problem här medan du njöt vilan i Orn. En fientlig här är i antågande. Mitt i allsammans är det dags för nu att föda. Jag behöver verkligen din hjälp. Varför var härskaren så angelägen om Jorins hjälp? De fem mästarna skulle tillsammans leda sonen genom invigningarna. Plötsligt förstod Jorin att Toi manade hans samband med svinxen. Den makt som fanns i svinxen kunde inte ens han behärska. Och den ville han åt. Genom Jorin skulle han kunna nå svinxens stora hemlighet. Komma nära dess mystiska andedräkt. Sola sig i dess urgamla visdom och begagna den för egna syften. Kort därefter stod Jostlar inför sin invigning. Jorin talade med gossen i en rum. Den alltför unge novisen stod där liten och rak. De blå ögonen stirrade förbi Jorin på en osynlig fläck på väggen. Munnen var ett smalt litet streck. Men Jorin hade en känsla av att pojken kämpade med gråten. Han tecknade åt gossen att slå sig ner på en bänk med bekväma dynor som fanns i kammaren. Motvilligt satte sig Jostlar. Han undvek att se sin lärare i ögonen. Du vet säkert att jag var gift med din mor, började Jorin. Det här samtalet måste läggas på det känslomässiga planet. Hon var en underbar kvinna och jag älskade henne högt. Det tror jag att du också gjorde. Hennes sista tankar och ord gällde dig. Pojken spratt till. För första gången såg Rorin en glimt av intresse. Sa hon något? Stammade han osäkert. Något om mig? Ja. Jostlar. Rorin såg honom in i ögonen och nu vände pojken inte bort blicken. Hon ville att du och jag skulle vara tillsammans och arbeta. Hon ville också att du skulle veta hur mycket hon älskade dig och hon önskade att du lär dig använda kärlek. Sanning och ljus i dina tankar och gärningar. Äsch. Pojken satte upp hakan och drog ner mungiporna. Min far säger att det är viktigare att lära sig bemästra andra. Man blir svag av kärlek. Han tycker inte som mor. Han vill att jag ska bli stark. Jag vill bli som han. Förstår ni inte det? Vi får se vad du vill efter invigningen. Smålog Jorin. Det viktigaste är att inte vara rädd. Lova mig att inte ge efter för din rädsla. Pojken for upp som en raket och stampade i golvet så att den tunna sandalen for av honom och hamnade mitt framför Suktach, som inträdde i kammaren. Ni har fel. Hör ni det? Fel. Skrek Jostlar ursinnig. Min far har sagt att jag ska lyda er. Så det måste jag. Men jag är inte rädd för någonting i hela världen. Och det ska inte dröja länge innan det är ni som måste lyda mig. Då ska ni få se på annat. Jag kommer för att berätta att drottning nu har nedkommit med en välskapt son för en stund sedan. Tillkännagav Suktach utan att låtsas om Gossems utbrott. Vi är alla kallade till palatset i afton. Jostlar börjar invigningarna imorgon. Jorin suckade och gav tecken åt pojken att lämna rummet. Det är för tidigt. Invände han. Du ser ju att han bara är ett trotsigt barn. Jag vet. Svarade Suktach bekymrat. Men vi får hjälpa honom. Jag undrar vad Toim är ute efter. Sonens död eller ett mirakel. Vad kan en far ha för dunkla syften med sin son? Gäller det makt och ära? Vad håller han på med? Trollkaren från Atlantis. Så öppen hade Suktach aldrig varit förut. Och han fortsatte. Dessutom är fienden nära. Snart är Egypten i krig med hurriterna. Jag tvivlar inte på att Egypten vinner med vilka medel som helst. Det har vi sett prov på förut. Vi måste fly, dristade sig Jorin att säga. Så Leon kommer att hjälpa oss. Men vi måste ha pojken med oss vad vi än tycker om honom. Både Sailanja och jag har förstått det. De två andra är allt för hårt knutna till Poim. De kan vi inte lita på. Jostlar är nyckeln till Egyptens framtid. Sa inte Solon det. Kom nu. Så att härskaren inte blir otålig. Jostlar kom till sin första invigning klädd i en vit mantel som var alldeles för stor för honom. Hans hälsningsleende var överlägset och självmedvetet. Jorin mötte honom i den första kammaren. Den obligatoriska frågan till novisen var. Är du redo? Svaret skulle vara ” ja. I Ras namn är jag redo. Men Jostlar svarade. Ja. Jag är redo i den stora härskaren Toims namn. Hör här. Invände Jorin strängt. Du ska svara. I Ras namn. Det vet du. Min far är också en gud och jag. Hans son är en halvgud. Vet du om du inte lyder pyramidens lagar. Varnade Jorin. Halvgud eller ej så är ditt liv inte mycket värt om du inte följer våra instruktioner. Ni har mitt liv i era händer. Påpekade Jostlar spefullt. Men mitt liv gäller också ert liv. Dör jag så dör ni. Jorin tänkte att pojken behövde ett gott kokstryk. Men högfärden skulle nog blåsa bort redan under första invigningsskedet. Och han fick rätt. Den mystik som novisen upplever genom att det positiva väcks och erfarens i relation till det negativa har inte plats för affekter. Den slutgiltiga föreningen mellan ont och gott. Svart och vitt. Ljus och mörker. Är novisens egen inre skapelse. En skapelse lika stor och mystisk som människan själv. Han förde in pojken i den första gången. Det snörde åt hjärtat när han såg den lilla raka figuren kliva iväg. Snubblande på den långa manteln. Marissas son vandrade bort från ljuset utan ett ögonblicks betänkande. Sedan var det bara för Jorin att regla dörren och vänta. Skulle pojken verkligen orka? Invigningarna varierade från fall till fall. Det fanns en huvudväg. Ett grundmönster. Men smärre avvikelser kunde ske. Mästarna hade tillsammans med Toin bestämt pojkens invigningsschema. Vattenkammaren och den vattenfyllda korridoren hade de strukit. Istället skulle han i mörkret ställas inför karaktärsprov som gällde hans dristighet, uthållighet, sanningskärlek, girighet, glupskhet, slughet, med mera. Hans högmod skulle med säkerhet få sig en knäck, hoppades Jorin. De andra mästarna var duktiga i att städa, att skapa fram illusioner. Men Jorin hade inte så lång erfarenhet som dem. De fem mästarna skulle följa pojkens förehavanden med hjälp av det inre seendet. Det tredje ögat. Om pojken klarade sig genom alla invigningarna skulle hans tallkottkörtel bli tidigt färdigdanad. Tallkottkörteln har psykisk makt över den fysiska kroppen och den som behärskar sin tallkottkörtel kan också behärska det inre seendet. Den är kanalen mellan himmel och jord. Den slussar kunskap mellan dimensionerna. Detta visste inte Jostlar ännu. Tids nog skulle han lära sig att ta emot signalerna från den lilla körteln som påverkade hans aura. Jorin satte sig till rätta och kopplade in sitt fysiska seende. Det var som att se bilder på en skärm inne i huvudet. Men känslor och tankar fanns också med. När bilden av Jostlar tonade fram var det som om han hörde Soleons röst. Du måste uppleva pojken inifrån, Jorin. Det ger dig bättre chans att hjälpa honom. Då kan du också påverka honom om det behövs. Soleon hade lärt Jorin en teknik för att besätta en annan människa. Den fick bara användas när det var absolut nödvändigt. Om den missbrukades kunde det gå illa. Nu var den emellertid nödvändigt om pojken skulle kunna komma vidare. Jorin uppbjöd alla sina krafter och lyckades till slut tränga in i en del av Jostlar. Pojken märkte ingenting. Jorin började uppleva pojken inifrån. Pejlade in hans oroliga lilla själ. Det yttre lugnet. Överlägsenheten. Hade mycket riktigt varit en kurragömmalek med rädslan. Jorin såg in i Gossims tänkande. Kunde läsa i det som i en öppen bok. Om det blev nödvändigt kunde Jorin ingripa i Gossims tankar, råda och vägleda honom. Den unge mästaren förnam ett virvar av frågor hos barnet som stod i det sotsvarta mörkret och trevade ut efter väggarna med sina korta fingrar. Kan jag klara av det här? Tänkte Jostlar. Tankarna blev till halvhöga viskningar som gjorde tystnaden ännu mer påtaglig. Varför sa jag inte ifrån att jag inte ville? Kommer jag dö här? Vad händer när jag har dött? Kommer de att hämta mig här i mörkret då? Får jag ligga hos mor i graven? Oh, vad jag längtar efter mor. Varför skulle hon dö ifrån mig? Jag är så rädd för far. Han kan allt och vet allt men det finns en sådan konstig glöd i hans ögon när han ser på mig. Jag vill inte tala om för Jorin att jag är rädd för far. Då får han övertaget över mig. Jag måste vara stark. Stark. Snyftningar avbröt tankarna som malde i pojkens hjärna. Jorin kände ömhet och medlidande. Ty ängslan var ingen god guide i pyramidens labyrinter. Den lille pojken ömsom kröp. Ömsom stapplade genom den svarta gången. Uppför och nerför. Oändligt länge nerför. Plötsligt slutade gången med en vägg. Jostlar for emot väggen med näsan före så det smällde. Sedan sjönk han ner på stengolvet och grät övergivet. Jorin gjorde ett första försök att nå pojkens tankar med sina egna. Sök efter en dörr, viskade han. Jostlar, som trodde att han själv kom på det, reste sig osäkert. Han hade säkert gått omkring i mörkret i flera timmar än någon annan råtta hade sprungit över hans fötter men det kändes betryggande och levande i detta tysta svarta. Han kändes i rad för sin egen rädsla den satte hinder i vägen för honom. Han började treva över väggen han ramlat emot dörr fanns äntligen en upphöjning. Kanske ett dörrhandtag han tryckte på det och hörde hur en dörr svängde upp på gnisslande gångjärn. Jostlar klev in i nästa mörker. Han såg ingenting. Men han kunde ana eller förnimma att han kommit in i en kammare. Han följde väggarna för att försöka treva sig vidare om det fanns en dörr till. Så här måste det kännas att vara blind. Tänkte gossen jag var stygg mot lilla blinda jag där borta i flodhuset nu förstår jag varför jag fick stryk för det. Det måste vara hemskt att inte kunna se. Nästa prov kom hastigt och oväntat. Rummet lystes upp så att Jostlar blev bländad. Mitt i rummet stod ett beslöjat väsen. Det höll i en bricka med två välfyllda bägare på. Varsågod, pojke, bjöd gestalten. Du måste vara törstig. Men var försiktig. Den ena drycken är förgiftad. Efter en stunds tvekan böjde sig Jostla fram för att ta en av bägarna. Jorins tänkande viskade förskräckt inuti honom. Drick inte. De är båda förgiftade. Det här är behärskningens prov. Pojkens hand stannade i luften. Han tackade nej till dryckerna och gestalten försvann med ett hemskt, ihåligt skratt. Just innan den försvann blottade den sitt huvud. Den hade ett hemskt ansikte och i det toviga, gulgröna håret fanns två bockhorn. Jostla ryste. Nu hade jag tur när jag kom på att båda var förgiftade, mumlade han. Men hur kommer jag ut härifrån? Dörren han kommit in igenom var borta. Under den korta stund ljuset varade hade han sett att kammarens väggar var helt släta. Taket, viskade Jorins tankar. Det var lågt till taket och pojken kunde lätt nå upp med den levitationsteknik han lärt sig i de förberedande lektionerna. Jorin fortsatte att överföra impulser för att få Jostla att minnas hur han skulle göra. Det fanns en lucka i taket och pojken seglade uppåt tills han nådde den. Han tog tag i kanterna och hävde sig upp. Där ovanför låg en svagt upplyst kammare. Den var tom så när som på ett fat med rykande het soppa som stod på golvet. Även denna gången lyckades Jorin förmå pojken att inte röra soppan. Pojkens mage kurrade ljudligt. Men soppan var en frestelse som måste övervinnas. Jostla hade lärt sig att han inte fick lov att äta eller dricka något förrän första delen av invigningen var över. Soppan doftade ljuvligt och pojken kunde inte ta blicken ifrån den. Jorins tankar ömsom bad. Ömsom befallde honom att gå vidare. Ty nu började ormarna komma. Om pojken stannade för att äta skulle rummet inom kort fyllas av giftormar. En sådan kom krypande bakom gossens rygg när han stod där och kämpade med sin hunger. Då fick Jorin honom att vända på huvudet. Skrikande flydde han ut genom den dörr som hela tiden stått öppen bakom matskålen. Den slöt sig genast bakom honom. Nu stod han i en passage med en gång som ledde nästan lodrätt uppåt. Det var mörkt. Men han märkte ett svagt, blåaktigt ljus. Plötsligt upptäckte han att ljuset kom från hans egna händer och när han tittade ner såg han att fötterna också lyste. Det är din egen statiska laddning, tänkte Jorin undervisande. Han var inte säker på att pojken förstod. Elektricitet hade funnits på Atlantis men fanns inte i Egypten. Så fångade han upp pojkens tankar. Aha, jag är förstås statisk. Men hur vet jag det? Det var inte tid till långa funderingar. Med hjälp av sitt eget svaga ljus kunde Jostla se att han hade kommit in i en slags krypta eller gravkammare. Därinne silade det in en aning ljus från en springa i taket och det belyste tre stanskistor med öppna lock. I den ena låg något obeskrivligt. Det såg vid första ögonkastet ut som en hög gråaktiga tygtraser och några vita benknotor. Jostlars valde hårt. Jorin förnam hans rädsla och en känsla av intensivt obehag. Han kände stark vrede över de osmakliga och enfaldiga gastprojektioner Toim hade lagt i budskap åt sonen. Pojken retirerade tillbaka till dörren. Men den slog igen med en ilsken smäll och han hörde hur låset klickade till. Han satte sig på golvet med ryggen mot väggen. Det lilla skräckslagna barnet som skulle skrämmas vidare med alla medel. Nu måste han vänta. Och vänta fick han. Det kunde ha gått flera timmar. Men tid var oväsentlig på en plats som denna. Jostla kämpade med sömnen och Jorin uppbjöd all sin uppfinningsrikedom till att hålla pojken vaken. Om han somnade visste Jorin att det kunde gå illa för honom. Pojken måste se fasan i ögonen. Men det hade hänt något med Jostlar. Jorin upptäckte att hans tankar undergått en stor förändring sedan starten på vandringen. Jag har varit mallig och dum, tänkte Jostlar bedrövad. Jag trodde att eftersom jag var prins var jag finare än alla andra. Nu förstår jag att jag bara är och att det är ganska viktigt. Jorin hade nog rätt. Det ligger kanske någonting i hans prat om kärlek och snällhet och allt vad det var. Hur så hemskt. Upp ur kistan reste sig ett monster. En grå dimma utan konturer med ett obeskrivligt benansikte mitt i den böljande, stinkande kroppen. Varelsen väste. Du ska följa med mig, pojke. Vi ska ner i underjorden du och jag. Den sträckte ut långa klor och försökte gripa tag i Jostlars axlar. Pojken reste sig upp och spjärnade emot. Ge dig iväg, hjärnspöke, skrek han. Jag tror inte på dig. Du finns inte. Du är bara inbildning. Jag kallar på Ra och låter hans strålar smälta bort dig. Koncentrationen i barnets hjärna kändes mycket stark och urin föll in i den och hjälpte honom. Varelsen suddades ut och från springan i taket lyste ett strålknippe fram av gyllene solvarmt ljus. Pojken hade klarat den här skräckupplevelsen också. 5 gånger hade han lyckats. Genom att behärska mörker, törst och hunger samt visa prov på mod och kväva rädsla. 2 tester återstod. De skulle bli de svåraste. De 5 mästarna kom in i kammaren. Jorin hade precis hunnit krypa ut ur Jostlars hjärna och komma tillbaka till sin kropp. Så att de andra inte märkte något. De tog pojken med sig till vilorummet. Där han skulle vistas ett tag för att förberedas för de återstående besvärliga invigningarna. Pojken hade verkligen förändrats. Borta var det spotska uttrycket och de snäsiga svaren. Han lyssnade uppmärksamt på sina lärare. Han frågade sin far om det fanns möjlighet att göra något för de blinda undersåtarna i landet. Han hade lidit med dem när han vistats så länge i mörkret. Toin blev mycket förvånad. Jorin tyckte sig märka en uppskruvad hjärtlighet hos härskaren och en märkbar irritation över att sonen föreslog barnhärtighetsgärningar. Sköt du dina invigningar? Så sköter det landet. Anmärkte han och skyndade därifrån. Om jag blir härskare någon gång, funderade Jostlar, så ska jag hjälpa både sjuka och fattiga. Jag såg så mycket när jag bodde i flodhuset hos mina fosterföräldrar. Men de var så stränga. Jag fick inte tala om nöd och lidande. De slog slavarna varenda dag. Ibland slog de mig också. För att jag inte skulle bli vek. Varför lyssnar inte min far på mig? Han har annat att tänka på, svarade Orin undvikande. Egypten har fått fiender och det kan bli krig. Men dina tankar har börjat gå i de rätta banorna. Fortsätt så. Så går allt väl. Min far har sagt att han kan döda människor med tankarna, berättade Jostlar. Får man lov att göra det? Jag vet hur han gör. Det har han talat om för mig. Då behöver man inte slåss med fienden. De bara dör. Hör du, min unge man, avbröt Sukta förargat. Man dödar inte människor på det sättet. Krig ska utkämpas av krigare och inte av tankar. Din mor skulle ha ogillat det du just nu berättade. Har man tränat sina okulta gåvor och finslipat sitt andliga med hjälp av de urgamla visdomar du just fått lära dig, så tar man inte livet av folk med svart magi. Det är den farligaste vägen som finns. Jorin såg att Benio och Mehmed utväxlade en blick. Det är dags för Jostlars sista invigningar nu, påpekade Mehmed. Vi möts här inne vid midnatt. Flykten. Vid midnatt fördes den lille gossen tillbaka till rummet med de 3 stenkistorna. Mästaren Sailanja anförtrodde Jorin sina farhågor om pojkens säkerhet när de andra inte hörde på. Han hade förstått faderns motiv till att göra sig av med sonen. Toin tänkte döda Jostlar eftersom han tyckte att pojken hade förändrats till en vekling under invigningarna. Han hade avsett en helt motsatt effekt av dem. Sonen Menuja kunde däremot fostras från första andetaget till att gå i faderns ledband. Menuja var lika hård och beräknande som han själv. Men spelet med den förmänta arvtagaren måste spelas till slut och utgången av invigningarna kunde styras efter hans egen önskan. Jorin blev förskräckt när han hörde detta. Nu gällde det att stå vid Gossims sida. Mästarna placerade Jostlar i mitenkistan och Mehmed och Sailanja förseglade den. Ett dygn skulle gossan i sova i där. Omedveten om tid och rum. Med själen ute på vandring. Sailanja tänkte försöka ordna med ventilationskistan när de andra inte var där. En mästare i taget skulle vaka i kammaren. Jorin var den första. Jorins tänkande förenade sig åt dem i Jostlars tankar. Den första väktaren i kammaren hade till uppgift att vaka över den silversträng som band samman gossens själ med kroppen. Den fick inte komma till skada. Jorin misstänkte att det var där Toim ämnade sätta in sina krafter. Kunde han kapa den med sin svarta magi? Så skulle pojken genast dö naturligt död. Sukta och Sailanja var också medvetna om detta och de var tillsammans med Jorin inställda på att försöka rädda gossens liv. De tog en mycket stor risk genom att bilda en mur runt pojken. En mur som icke gick att genomtränga. Vit magi skulle möta den svarta. Jostlar svävade sakta uppåt. Allt var bara luft. Han förstod inte att hans fysiska kropp vilade i kistan. Han kände sig helt levande även om han var genomskinlig. Han kunde tänka som vanligt. Han kände sig nyfiken på de upplevelser som väntade honom. Luften trycktes samman. komprimerades och blev till en tjock, grå dimma. Han gled rakt in i dimman. Plötsligt stod han i en dal, omgiven av höga klippor. Dimman var borta. Emot honom rusade en hel flock med vargar. Deras röda käftar var uppspärrade och ögonen mordiska. De ylade gastkramande. Jostlar hade en hemlig last, som han aldrig berättade för någon. Han älskade djur. Eftersom fadern och fosterföräldrarna medvetet drivit bort all känslosamhet hos honom, trodde de att han skulle kunna bli sadist. Men pojken hade en naturlig kärlek för djur och i hemlighet matade han herrelösa hundar och katter och hjälpte skadade djur. Djuren svarade med att ty sig till honom. För att skydda dessa känslor höll han sig medvetet ifrån djur. Annars hade han blivit tvingad att göra dem illa. Han hade en gång sett fosterfadern döda en hund som sökt skydd för nattkylan in till deras hus. Det var en grym död han fick bevittna. Han måste kräkas efteråt och i hemlighet tog han de lemlästade kvarlevorna av hunden och begravde dem nära floden. När nu skocken av vargar kom emot honom höjde han handen och frågade: "Vem är er ledare?" Vargarna tvärstannade. En jättelik bäst lösgjorde sig från hopen och ställde sig så nära honom att han kände den heta andedräkten flåsa mot ansiktet. Men han var inte ett dugg rädd. "Säg åt de andra att ge sig iväg. Så ska du och jag pratas vid", uppmanade han vargen. Märkvärdigt nog uppgav djuret ett skarpt skri, så att de andra retirerade och lade sig en bit därifrån. Ledarvargen slickade jostlar på handen. Pojken började leka med vargarna som om han själv varit en vargunge. Det varade inte länge. Plötsligt försvann de. Jostlars hand, som kliat vargen på magen, stannade i luften. Framför honom reste sig ett hus som inte funnits där förut. Det rök ur skorstenen. Detta var trolleri. Han hade glömt att han befann sig i en annan dimension. På barns vis uppfattade han allt som hände honom som verklighet. Han knackade på husets dörr. En kvinna öppnade. Jorins medvetande, som befann sig i Jostlars, fick en chock. Kvinnan var en avbild av Marissa. Samma eldröda hår. Samma hjärtformade ansikte med den söta lilla trubbnäsan och den rikligt tilltagna röda munnen. Men ögonen var icke Marissas. Blicken var tom. Det måste Jostlar upptäcka. Vad är Orins tanke i projektionen? "Mor", utbrast Jostlar häpen och lycklig. "Ors mor, drömmer jag. Är du inte död? Har far bara gömt dig?" "Jag har flyttat hit, min son", svarade kvinnan med egendomlig, tonlös stämma. "Jorin vill inte veta av mig mera. Han skyllde tvillingarnas död på mig." "Men det var ju far som tänkte ihjäl dem", protesterade Jostlar spontant. "Det sa han i alla fall till mig. Han kunde ha bitit av sig tungan när han upptäckte vad han sagt." Kvinnan drog in honom i huset. "Ska du säga så om din far?" bannade hon. "Skäms på dig. Men jag tänker be dig om en tjänst eftersom du har sådana speciella kunskaper. Titta på den här bilden." Hon höll fram en mycket välgjord bild av Jorin. "Honom känner jag väl", smålog Jostlar. "Det är mästaren Jorin som lärt mig så mycket. Vad vill du att jag ska göra med honom? Ge honom något. Kanske." "Döden", svarade hon iskallt. "Ge honom döden." Pojken ryggade förskräckt tillbaka och Jorin passade på att få in en kil i hans tänkande. "Hon är inte din mor. Akta dig för henne. Se på hennes ögon." "Du är inte min mor", skrek Jostlar helt. "Jag tänker visst inte döda Jorin. Vem är du?" "Onda kvinna som tagit min mors gestalt." Då växte kvinnan. Hon svällde upp inför barnets häpna ögon och blev större och större. Hon var inte längre lik Marissa. Hon blev till en otäck vålnad utan ansikte. "Du ska dö, kungason", brålade hon. "Alla som är olydiga mot världshärskaren måste dö." "Jag har inte varit olydig mot någon och du är bara ett gammalt spöke som försöker skrämma mig. Försvinn." Hon bleknade bort och det gjorde även huset som nyss hade stått där. Jostlar stod åter i klippdalen. Den hemska kvinnan hörde inte alls till de prov som mästarna varit överens om. De hade varit eniga om klippdalen och vargarna. Men någon annan måste ha sänt kvinnan. Det var förstås Toims trollvonster, insåg Jorin och blev allvarligt orolig. Fadern var ute efter sonens död och nu gällde det att vara uppmärksam. Knappt hann han tänka den tanken till slut så kom ett snöskred från toppen av det ena berget rakt mot Jostlar. Innan gossen visste ordet av drogs han in i det och rätt ner i en ravin. Mitt i den svindlande flykten viskade Jorins tänkande till honom. Använd samma kraft som när du tog dig upp till takhålet i kammaren. Tänk dig fri från ravinen. Stanna på vägen. Plötsligt hängde gossen i manteln i ett klipputsprång. Han grep tag i några utskjutande kanter och äntrade upp. Kasade sig försiktigt över kanten och hamnade trygghet på en liten platå medan snöskredet med oförminskad fart rasade förbi honom ner i ravinen. Han tittade uppåt. Där var en kal klippa utan några som helst fästen. Hur skulle han komma därifrån? En stor fågel kretsade kring klipphyllan. Jostla lockade på den. Inom ett ögonblick befann han sig i luften. Fågeln tog honom på sin rygg. Jorin kunde förnimma pojkens glädje när fågeln varligt satte ner honom i klippdalen igen. Inte ett ögonblick hade han varit rädd. Mod och uthållighet saknade i sanning inte den här pojken. Det var nära att han fallit offer för de mörka. Oförutsedda knep hans far förberett för honom. Jorin, har du somnat? Det var Benio som kom in för att avlösa vakten. Hur är det med vår lille man? Hittills har han klarat sig, svarade Jorin. Väktaren skulle följa novisens förehavanden med sitt inre seende, men han hade absolut inte tillåtelse att ingripa i det som skedde. Det hade Jorin gjort och han hoppades innerligt att ingen hade märkt det. Han lämnade kammaren med oro i hjärtat. Benio skulle säkert inte göra pojken illa, men han skulle heller inte ingripa om Jostlar kom knipa. Pojken behövde hjälp. Jorin satte sig i sin arbetskammare och försökte att därifrån intränga i Jostlars tangekanaler. Det hade gått lätt förut. Men nu gick det inte alls. Det hade uppstått en spärr. Då måste Benio medverka. Det var mycket allvarligt. Varje gång en novis gick igenom slutproven skulle Solion kontaktas för att få veta resultatet. Vilket det än var. Ett par av mästarna brukade bege sig till Ono. Novisen följde alltid med om han hade klarat sig. Solion skulle då prästviga novisen vid en särskild, mycket högtidlig ceremoni. Om Jorin bara kunde komma i kontakt med Solion mentalt kanske de skulle kunna rädda pojken. Det känns som om du vore orolig. Jostlar är valrad. Förstår jag. Om du vill veta min mening. Så tror jag inte att pojkstackaren klarar sig. Det var Mehmet som kom in i rummet. Han fortsatte. Jag avlöser Benio nu. I natt blir det Sukta och imorgon Sailanja. Imorgon natt tar vi av locket. Men pojken skulle bara vara i kistan ett dygn. Protesterade Jorin förskräckt. Det är ju nu locket skav. Han är för liten för att stanna där längre. Det är order från Toim att hans son inte ska ha några privilegier. Imorgon vid midnatt blir det 3 dygn. Jorin blev förtvivlad. Hur skulle de nu kunna rädda pojken? Han sökte upp Sailanja och Sukta. Den lille snedöde läkaren visste råd. Samma kväll var det hans tur att vaka och när han blev ensam i kammaren började han sitt arbete. Med enorm ansträngning fick han upp locket på kistan. Pojken verkade helt livlös. Mästaren förde in ett litet rör med en livgivande vätska i gossens mun. Sedan masserade han in örter och salvor i kroppen för att få igång cirkulationen. Samtidigt arbetade de 2 andra mästarna mentalt med barnet och lyckades få över den lilla i en positiv miljö. Där han inte utsattes för monster och andra hemskheter. Suktars behandling var avsedd att hålla gossen vid liv vad som än hände. Den visade sig vara nödvändigare än de annat. Tidigt nästa morgon kom Benio och Toim. De körde ut Suktach. De ville vara ensamma med barnet. Jorin uppbjöd hela sin mentala kraft och förmåga till att komma i kontakt med Jostlars medvetande. Till slut lyckades han spränga sig in och det han upptäckte var fruktansvärt. Hjälp! De tar livet av mig! Var Jostlars nödrop. Finns det ingen som kan hjälpa mig? Jorin! Var är du? De 3 mästarna begav sig resolut in i kammaren trots att de riskerade Toims vrede. Toim stod lutad över kistan. Han höll en mörk stav i handen. Benio hade somnat i ett hörn av kammaren. Nu öppnar vi locket. Ropade Sukta myndigt. Vi känner ansvar för pojken inför Soleon. Som klart bestämt att han inte får vara i kistan mer än ett dygn. Ja, nu kan ni öppna kistan. Svarade Toim kallt. Jag vet att min son är död. Han var inte modig nog att klara av proven. Då passar han heller inte att bli Egyptens härskare. Mästarna lyfte av kistlocket. Pojken låg där vit och till synes livlös. Toim lyssnade på hans hjärta och upprepade att sonen var död. Jorin var säker på att han levde och var i kamma. Men när Shukta skulle ta pojkens puls, knuffade Toim undan honom och klappade i händerna. Slavar som väntat utanför kammaren tog hand om barnet innan mästarna hann ingripa. De förde honom till dödens hus. Där han skulle balsameras. Nu måste de tre mästarna handla snabbt. Jorin hade en plan. Så Leon skulle underrättas. Jorin bad Toim att få resa till Ont tillsammans med Sukta och Sailanja. Härskaren svarade otåligt att de måste skynda sig tillbaka till begravningen. Egentligen var han glad att få mästarna ur vägen. Så att de inte snokade mer i dödsfallet. Om pojken inte var riktigt död, så skulle han bli det vid balsameringen. Sedan var han av med det bekymret. Jostlar måste räddas. Annars blev han mördad i dödens hud till det. Den listige Sukta hade löst problemet. Det gällde att finna en död pojke i samma ålder och storlek som Jostlar. Den döde var alltid övertäckt när han fördes till balsameringen. Det måste ske ett utbyte. Sukta hade reda på både levande och döda i staden. Eftersom han var en välkänd och omtyckt läkare. Han visste att en liten gosse nyss dött i en barnsjukdom. Föräldrarna var fattiga och de stod skuld till Sukta för att han hjälpt dem så många gånger. När han skyndsamt begav sig till dem och bad om sonens kropp, kunde de inte neka honom det. Han påstod att han behövde den för obduktion. Barnliket fraktades omedelbart till dödens hus. Sukta hade vänner där också. Och han bytte ut de båda pojkarna när vakterna var borta en stund. De tre mästarna rustade sig för att resa samma natt. Med sig hade de Jostlar, som väl insvept i varma täcken lades över en åsnas rygg. Om deras bedrägeri mot förmodan skulle avslöjas måste de ha ordentligt försprång. Väl i on skulle Toims makt inte kunna nå dem. Samtidigt visste de att nu var Jostlar ett avslutat kapitel för Toim. Han hade andra intressen att tillvarataga. Sukta konstaterade att pojken fortfarande levde. Hjärtat slog svagt men regelbundet. Alla kroppsfunktioner var nedsatta. Men den behandling han fått kistan tycktes ha varit lyckligt verksam. Jorin lade en dyna under pojkens huvud så att han inte skadades av åsnans stötar. Marissas son. Nu kände han bara örnhet för barnet som avlats i ångest och förtvivlan och som vädjat till honom om beskydd. Jostlar var Marissas gåva till honom. Blod av hennes blod. Sorg av hennes sorg. Det var inte så långt till hon. Men sedan väntade de en längre resa. Det gäller sekunder, konstaterade Soleon efter ankomsten till On. Pojken hade inte vaknat trots alla livgivande försök. Under resan hade Sukta tillfört barnet olika närande och upplivande medikamenter. Ändå visade han inga livstecken, utan låg där stel och rak. Lika vit och orörlig som förut. Skulle allsammans ha varit förgäves. Hierofanten lade sin ena hand på pojkens bröst och den andra på hans patina. De tre mästarna och tre unga noviser från klostret bildade en levande ring kring gossen och Soleon. De höll varandras händer och sjöng. Det var ingen vanlig sång. Utan en urgammal magisk sejd från Atlantis. Den inrymde toner som rörde direkt vid människosjälen. Den skulle antingen väcka pojken ur den dödsliknande dvalan eller också göra hans själ fri från kroppen. Verkan gick ej att överblicka. Jostlar hade allt för länge vandrat i dödsrikets dalar. Slapp han ur dödens grepp så skulle hans återstående liv präglas av dessa upplevelser. Antingen på gott eller ont. Det riste Jostlars ögonlock. De långa mörka ögonfransarna fladdrade till som om en ny liten vindpust blåste över dem. Läpparna rörde sig. De formade svagt ordet vatten. Och så Leon stod redo med bägaren. Han stödde pojkens huvud och denne drack i små mödosamma klunkar. Sedan öppnade han ögonen helt. När han såg mästarnas välkända ansikten viskade han. Lever jag? Ja. Du är alldeles levande och snart mår du bra igen. Försäkrade Solon. Var är min far? Klarade jag invigningen, mamma? Vet far att jag lever? Pojken började skaka i hela kroppen och Jorin fann det bäst att förklara vad som hänt. De måste fly vidare redan samma natt. Om Toim hade upptäckt att sonen blivit räddad skulle han inte sky några medel för att få dem alla mördade så länge de befann sig inom Egyptens gränser. De tre mästarna hade kunskaper som kunde vara skadliga för honom. Deras flykt skulle snart uppdagas, eftersom de inte ämnade sig tillbaka till huvudstaden. Den lilla båt som skulle föra dem upp för Nilen och fram till havet låg redo nere vid stranden. Före avfärden bad Solon att de skulle lyssna uppmärksamt på vad han hade att säga. "Jag vill ge er en gåva innan ni far. En gåva ni inte får missbruka", förklarade han. "Jag ska ge er reglerna. Resten måste ni själva förstå med de kunskaper ni har. Redan som noviser lärde ni er att framkalla ljushålet, som innehåller det kosmiska ljuset. Ni fick lära er att dra ner de färger ni behövde för att kunna bota människor, samt att lyssna till den ton som alltid följer med varje färgnyans. Ni lärde er färgernas betydelse. Nu vill jag gå ett steg längre. Dels för att lära er att skydda er, dels för att ni ska kunna föra det budskap vidare som ni har kommit till jorden för att levande göra. Ni ska lära er att arbeta inifrån ljushålet. Vi fick bestämda varningar att aldrig tränga in i ljushålet", invände Jorin. "Det innebär en stor fara. Allt är farligt när man inte känner till det och inte är förberedd", svarade Sailaya snabbt. "Jag känner väl till vad ni talar om", vördade mästare Solon. "Men det krävs stort mod och lång övning, eller hur?" "Inte nödvändigtvis", genmälte Solon. "Ni är alla tre väl förfarna i vit magi. Om ni vet att orange färg kan genomtränga fast materia, så är resten bara tankearbete. Insvepta i orange färg tar ni er in i ljushålet. Men aldrig utan den färgen. Ni kommer att uppleva det som om ni trängde rakt in i solen, utan hettan förstås. Där inne flyter ni på den enorma kraften och är skyddade av färgen. Därefter omvandlar ni alla cellerna i kroppen så att de ger er frihet att röra er i vilken dimension som helst. Det vet jag att ni redan kan. Från ljushålets inre kan ni manipulera de fyra elementen. Bestäm sedan vad ni ska göra. Viljakten ut för handlingen. Vad händer med kroppen då?" undrade Jorin. "Den tar ni förstås med er", svarade Solon småleende. "Den följer automatiskt med vidselförändringen. Ni kommer tillbaka genom att omvandla cellerna till fysisk materia igen. Det sker gruppvis. En grupp för varje kropps del. Sedan tar ni er medvetet ur ljushålet och tar av den orange färgen. Det är inte för att upptäcka jordens inre eller för att tåla utstrålningen från den främmande planet ni kan använda detta", fortsatte hierofanten. "Jag litar på ert goda omdöme och anbefaller detta om ni råkar i fara. Glöm bara inte att kärlek är den viktigaste ingrediensen i all vit magi. Toim saknar den. Därför blir hans makt kortvarig." Avskedet från Solon kändes tungt. När skulle de återse varandra? Jostlar var fortfarande medtagen. Han låg väl insvept i båtens för. Sailaya och Sukhta var fåordiga. Jorin förstod att de tyckte det var svårt att lämna Egypten. "Nej, jag kommer inte att sakna Egypten", anmärkte Sailaya leende. Han hade läst Jorins tankar. "Jag har inte hemma här. Förstår du? Jag har inte hemma på jorden. Jag kommer från Plejaderna och har gått ner i detta jordeliv för att jag har en uppgift här." Jorin tittade på den unge mästaren. Han tyckte om det han såg. Det fanns en ljus och ärlig utstrålning omkring honom. Mästaren med de egendomliga ögonen. De var mycket stora och lite sneda och blicken kom en att tänka på smält guld. Trots att man kunde svära på att ögonen var gröna. När han tittade tillbaka på Jorin, kändes det som en ljusdusch. "Jag är glad för att du kom med på den här färden", sa Jon. "Tänk att vi är på väg till sumerernas huvudstad. Till Ur", sa Sailaya drömmande. "Jag har så länge velat resa dit." "Jag lämnar er när vi kommit till havet", tillkännagav Sukhta plötsligt. "Jag har det medicinska ansvaret för gossen tills ni är ombord på fartyget som ska föra er vidare. Sedan återvänder jag till Solon och stannar i Orn." Det var en besvikelse. Jorin var fäst vid den kloke lille läkaren. Men Sukhta skrattade. "Vi kommer att återse varandra", tröstade han. "Det kanske dröjer några år. Men ni kommer tillbaka till Egypten den dag Jostlar är redo att bestiga härskarens tron." "Är det vad jag ska förbereda honom för?" sa Jorin. Den tanken gillade han inte. "Nej, genmälte Suktach. Du ska inte andas om detta till gossen. Nu måste pojken vara pojke ett tag. Låt honom tro att han har drömt invigningarna. Nu ska han lära sig kärlek, medkänsla och tålamod och mycket annat positivt. Egypten ska icke styras med svart magi utan med den vita magin. Parad med sunt förnuft och samarbete människor emellan. Pojken behöver omsorg, men också en fast hand. Bli hans gode far. Jorin. Hamnstaden var något helt annat än huvudstaden. Ett färgrikt myller av människor trängdes på den stora kajen den tidiga morgon de anlände. Stora båtar från främmande länder väntade på last och passagerare. Jostlar hade tillfrisknat så pass att han kunde springa omkring som en vanlig pojke och insupa havsluft och hamnstank med samma glupska nyfikenhet. Sorgen över avskedet från Suktach förbleknade inför anblicken av det stora vackra skepp som skulle bli deras tillflyktsort den närmaste tiden. Det hade ett stort segel och säkert 50 roddare. Det var en präktig galär. Det var Jostlars första bekantskap med havet. Han var så liten när föräldrarna lämnade Atlantis att han inte mindes något därifrån. När han sedan bodde i flodhuset vid Nilen hade han många gånger drömt om att få följa med någon av de små båtarna som styrde mot havet. Äntligen var han där och skulle få uppleva det ändlösa havet med fräsande vita vågkammar och blanka fiskryggar. Tänk om han finge hjälpa till att ro. Noll så skönt det var att få känna sig fri från pyramidens mörka kammare. Upplevelserna från invigningarna fanns kvar djupt honom. Men han ville inte tala om dem. Det var onda drömmar och onda drömmar ska man förpassa långt ner i det undermedvetna. Det viktigaste var nuet. Det fanns så mycket att upptäcka. Han skulle få uppleva nya länder och kanske få vara med om spännande äventyr.